Vi högg åt bilbolaget för 25 för 1000 sträckfot pappersved och 30 öre per stock vitbarkat virke, såväl pappersved som timmer. Men däremot om vi lämnade en stubbe som var mer än 3 tum över rotspiran, då var det böter 50 öre för den. Men där försökte ni att klara sig undan de böterna i alla fall. Sen fick ju krypa ner tillbaka och såga så långt det gick. Och att den där skulle bli för höga stubbor. Och det gick ju ganska dåligt det där. Men så när det löt på våren då, så här blev slut på före. Då fick vi sluta där då, för då kunde inte köra längre. Och jag hade kompisar med där då som var ifrån Kinnekulle. Men de högg 3 stycken i lag. De var 3 pojkar från Kinnekulle och de högg alla 3 i lag. Och de hade tjänat så dåligt så när de fick slutlöningar så fick de inga löning, utan de fick nota istället på det de var skyldig på brukshandel. Vi hade handlat mat på brukshandel då förstås, och det förtjänsta räckte inte till maten åt dem. Men jag fick ju några kronor över. Och inte vart många heller, jag minns inte vad jag hade, men det var inte så vart många kronor jag hade. Men,
vem var det som ägde brukshandeln då?
Ja, det var Borgvik. Det vet jag inte om det var Billerud som ägde affären eller hur det var. Eller hur det kunde vara, för det tog ju i alla fall. Vi fick ju handla det på kredit då. Vi som arbetade där.
Var det vid herrgården där?
Ja, det var det ungefär. Nere om herrgården någonstans var det som den här affären var. Ja, det är så här pojkarna nu som var så kinnekulle. Vi gjorde följe då förstås. Och vi låg först i Liljedal, hette det ju. Där låg vi på pappersbruk eller massafabriken där i en spånhög. Sen dagen efter så knallade vi iväg till Säffle. Och då, det var en lördag vi kom hit. Då låg vi på Billerud över natten. Och några jobb kunde vi inte få här, för det var säkert jobb. Överallt där en kunde tänka sig att få något. Och så träffade jag en stationskarl på station som hade varit stationskarl vid Lindfors när jag var där. Jag kände honom och han var på prat med mig och talade om det att vi hade en herrgård som heter Sund här vid Säffle. Ja, du kan ju försöka det, sa han, om du har någon jobb. Och jag var dit och frågade på jobb då, fast det var på söndagsmorgon. Och det hade ju inget förstås. Men däremot så fick jag mat. Jag fick en rejäl vällingtallrik och ett par smörgåsar där. Så jag var inte svulten när jag gick därifrån. Men när jag kom in i Säffle igen, i stan tänkte jag säga, men det var ju ingen stad och det var ju bara ett stationssamhälle. Så träffade jag de här kinnekullepojkarna igen och då skulle de knalla iväg hem till Kinnekulle. Och vi gick utåt omårshållet där. Men när vi kom till Guttanne då, så då gick de två in där på Guttanne gården och skulle försöka stiga sig mat. Och den tredje han följde med mig då, men han sa det till mig, jag förstår inte vad det ska bli för jag är så svulten, sa han, så jag har inte fått mat sedan igår morse, sa han. Ja, försöker du inte att tigga mat på något ställe då, säger jag. Jo, sa han, jag har ett försök, men jag får inget. Ja, då ska jag få hemma dig in på istället, så jag kan försöka, så jag, om det går. Och det första stället vi kom till, det var ett litet fattigt ställe mer där, så det var en gammal gumma där. Och ja, men jag frågade i alla fall henne om hon så kunde bjudas på lite mat. Ja, det är alltså dåligt för mig själv, så jag har inte med att bjuda på, så. Och då sa jag det att det, då ska han inte bry om det heller, så jag, utan det finns flera ställen antagligen då fråga på. Jag fortsätter, vi kom längre bort till ett bondställe där. Och då satt gubben med en, vid köksbordet när vi kom in där, en rätt stor och fläckig gubbe. Och jag frågade honom om han hade så att han kunde bjuda oss på lite mat. Men han var tydligen retad på luffare förut, han, så han bara röt till henne att vi har ingen mat här, så. Men då kunde inte Torsten Björk hålla sig längre, utan han sa det till henne att men ni har väl så vi kunde få en brödbit i alla fall, så sen slipper jag svälta er, så. Nej, röt gubben, vi har inget bröd. Men då flög rackaren i mig, så då sa jag till gubben, ja, då tycker jag att farbror ska ta på sig rocken, så jag, och följa med oss, så, jag, så ska jag försöka tigga lite mat på något ställe. Ja. Men då blev det fart. Då kom han fort åt och stod och skulle kasta ut oss.
Ja.
Och vi skrattade ju och gick förstås.
Ja, ja. Och det är sant. Ja.
Sen kom vi in på ett ställe till, och då var det, det var också ett bondställe, men det var inte så stort. Och där var det en gammal gumma där som tog emot oss. Och jag frågade henne då om hon kunde bjuda på lite mat. Och hon sa, jag ska se vad jag kan åstadkomma, sa hon. Och vi fick vänta då lite. Hon var i skopa och lät upp en bunke med gamla potäter som var varit koka i många dagar. Så de var sura, så det svej i munnen, tog de i munnen. För jag vågade inte äta utav dem. Utan det fick vara för min del. Men Torsten han åt utav dem i alla fall, för han var ju så svälten så han kunde inte låta bli. Och hur det gick med hans mage, det vet inte jag. Men vi skildes sen vid Åmors gräns, ja, vid Dalslandsgränsen. Där vände jag.
Vände du tillbaka mot Säffle då?
Sen vandrade jag tillbaka och upp genom Gillberga och Dalen och upp igenom där. Upp mot Arvika och sen kom jag till Kölar och till slutet.
Det var där du fick jobb så småningom?
Ja, då fick jag bli bonddräng där.
Ja.
Men det var lite skillnad där i Gillberga och Dalen och gå på luffen. För jag frågade på jobb jag hos bönderna där. Men det fick jag inget. Men då bjöd de på mat eller kaffe eller någonting där. Jag var nära på inte något ställe utan de bjöd på någonting istället.
Ja, det är fint.
Det var ju stor skillnad där.
Ja.
Och det, jag fortsätter till jag kom upp till Lunden i Köla då. Och där frågade jag på jobb också och då frun ensam hemma där då. Hennes man var på kommunalmöte där. Han var kommunalman på något vis. Jag vet inte vad han har för några uppdrag det här, men i alla fall så var han med i kommunalnämnden. Där han var på möte då. Men hon sa det att vi behöver en dräng här, sa hon, men jag kan ju inte anställa någon, sa hon. Och Johan, han är på sockenstuga på stämma, sa hon. Men kom igen i eftermiddag, sa hon, så när han är hemma eller i kvällinga, så ska vi se hur det går, sa hon. Men han gick ju förstås och var till Adolfsfors och sökte jobb där under tiden, för jag såg ju helst om jag fick ett industrijobb. Men där fick jag inget där heller, utan jag vände tillbaka till London då. Men när jag kom dit så fick jag en drängplats. Jag var där i Ja, ett och ett halvt år var jag väl där. Jag var där två säsonger i alla fall. Jag kom dit på våren då, sen jag slutade jag på. Inte samma hösten utan hösten därpå. Mm. Under tiden som jag var där så mönstrade jag förstås. Och så skulle jag in till Falun och göra rekryten. Och då hade jag ju skaffat mig ett dragspel, för det gjorde jag redan då när jag var vid Nyberge. Tog det på avbetalning då. Men då när jag skulle in och göra rekryten, då hade jag inte så pass med pengar över, så jag fick det biljetten utan jag sålde dragspelet. För det kunde göra min plikt hos Kronan och fosterlandet.
Ja, jag tror det. Ja. Vad länge gjorde du rekryten då?
Ja, det var väl... Ja. Det var nog 7 månader jag var där.
Mm. När du kom där utifrån rekryten, skaffade du dig något nytt instrument då?
Nej.
Nej, det dröjde.
Det dröjde sig mig in, för jag fick inget stadigt jobb sen här heller. Nej. När jag kom tillbaka till den här, till Lunden, då hade de fått sig en annan dräng, så då var den platsen upptog.
Ja.
Och då fick jag ta lite jobb här och där, lite tillfälliga jobb hos bönder där bort omkring.
Ja. Vad var det för
år? Men så hade jag råkat ha blivit bekant med Puham Jog där vid Lunden.
Jaha. Ja.
Jag hade henne som partner då, vet
du.
Och då höll det en kvar på traktorna lite där förstås.
Ja.
Jag jobbade där bara. Jag jobbade i skogen på vintern där och sen alltså på somrarna så var det flottning.
Mm.
I till början, men på försommaren så var det flottningsarbete där, vet du, då var jag med på det.
Mm. Ja.
Och så hade jag skaffat mig körkort då när jag var bonddräng där.
Mm.
Och det var ganska lätt att ta körkort den tiden. Jag hade visserligen tog en kurs på NKI om bilar. För jag visste ju mer teoretiskt än de flesta vad det gällde bilar.
Mm.
Men körde det gjorde jag inte mer än ungefär tre kilometer körde jag bil.
Mm.
Och sen tog jag bussen och åkte till Charlottenberg och körde upp för körkort. Lånade en taxibil där, en stor Studebaker bil, och körde upp med. Och det gick bra.
Ja, så var det på den tiden.
Det var inte så noga den tiden med kurser och sånt, men han talade ju i alla fall om för mig, det besiktningsmannen, att nu får du körkort, sa man det. Du får inte tro att du kan köra bil för det, sa han, utan det är nu du ska börja på att lära dig att köra bil, sa han först.
Ja.
Och så kom ihåg det, att du ska vara försiktig när du är ute och kör, sa han, så inte det händer någonting, sa han, och se det för noga. Så. Och det har gått bra, jag har inte råkat ut för någonting än idag.
Nej.
Det har blivit någon rätt sak utav. Det enda som jag har för att påtala på polisen, så var det att jag glömde att sätta på lyse en gång i Karlstad när jag startade.
Mm.
Så jag hann att köra några meter utan lyse innan jag kom ihåg. Och det var ju gatbelysning, det var som dagen.
Ja, ja. Ja.
Det är så. Men då tog de mig där ute. Då hade jag ju lyse på redan för när de fick tag i mig. Det var inte många meter.
Ja, du fortsatte att arbeta där uppe kring ett bra tag.
Ja, jag fick chaufförplats där och sen handlade först.
Ja.
Då var jag där.
Ja.
Och körde en T-Ford lastbil åt honom.
Så
det,
ja.
Ja. Körde både honom och andra. Han hade som liksom åkerirörelse samtidigt som han hade affär. Så jag fick köra till många affärer bort igenom, man har fått Skillingmark och Charlottenberg och lite varstan.
Ja. Men detta med musiken sen, när tog du upp det?
Ja, det blev inte något vidare förrän jag kom till Krokstad.
Så länge? Ja. Det dröjde så länge?
Ja.
Ja. Men hemma hos dig, i ert hem, var det musikaliskt?
Ja, farsan spelade lite fiol och även lite dragspel.
Ja.
Sen brukade komma en gubbe dit som spelade fiol, vet du, och de spelade ihop.
Ja.
Men bitar så där.
Ja.
Och det var ju roligt att höra på.
Ja, just det.
De kallade han Bullerpelle, den här gubben.
Bullerpelle, ja.
Ja.
Hade han gjort låtar också då?
Det vet jag inte om han hade gjort några själv. Men... Han hade bra många bitar att spela förstås, men den kommer ju inte ihåg för allt han spelade.
Mm.
Jag var inte så förfärligt inne på musiken då sen.
Mm.
Och jag var ju inte gammal heller då när jag var hemma, vet du så.
Mm. Men sen då i slutet på 20-talet, din dotter, hon föddes ju, vad sa vi, 27?
Ja. Då hade jag även en sjukvårdsplats. Men därförut så hade jag då när jag hade en sjukvårdsplats hos en åkare upp istället som heter Lässrud.
Mm.
Och körde virka åt honom ifrån sågen där vid Lässrud och,
mm.
och flisvi och lite till varje.
Mm.
Körde till Charlottenberg då och till Åmotfors ibland. Och sen började jag på järnvägsbygget där vid Järnskog-Skillingfors-järnvägen,
mm.
den som är redan en hel lång sjö.
Mm.
När de började där, då sökte jag mig in där, för jag tyckte det skulle vara bra att få ett sånt jobb.
Mm.
Jag var där och frågade på jobb där.
Mm.
Då frågade han, redogöraren där, om jag var med. Nej, så ja, det är jag inte, så ja, men jag har jobbat i smedja när jag var liten, så ja, jag är uppväxt med smedja, så ja.
Mm.
Ja, vi behöver en förrådssmed här, så den platsen kan du ta, så om du vill, så.
Mm.
Och jag hade varit erbjuden då när jag var i Arvika då, före det, vet du.
Mm.
En vänning och hörde på jobb, då blev jag erbjuden en smedplats på grepfabriken i Arvika, alltså Arvika redskapsfabrik som de kallar nu. Och då vågade jag inte ta den. Han var stenig i disponenten, han sa till mig det att ta platsen, du sa, för det jag tror att du klarar åt, sa han. Det är inte så värst vilgiftigt, sa han, utan det går nog bra, sa han. Men så jag vill inte. Jag vill inte dabba mig nu, utan jag sa det, jag vågar inte ta det. Men efter det så, den bet alltså, det ångrar jag.
Mm.
Ja, för det som jag frågade mig på järnvägsbygget, det är när jag ville ta den förrådsmedplatsen, det så tog jag att utan vidare.
Mm.
Jag tänkte det att göra så gott jag kan, och inte det går, så är det inga skam i det heller. Och det gick bra. Jag klarar av det där fint.
Och sen bodde ni kvar alltså uppe i Arvika-trakten ganska länge kanske?
Ja, då när det var slut på järnvägsbyggen, när det var färdigt då förstås, då åkte vi till Arvika.
Mm. Vilket år var det?
Ja, det var 1927 det.
Ja. Ja.
Samma år som Gudrun var född.
Ja, ja.
Då fick jag plats hos en grosshandlare där först.
Mm.
Och jag var vana för att ta den här platsen då, men jag för att det inte blev arbetslös så tog jag den i alla fall.
Mm.
Det var ju ingen som kunde stanna hos den här grosshandlaren, för han skällde så förvannad på folk så det var inte lik någonting.
Ja.
Och jag tänkte därför gå för han och tiga i älgubben, om inte annat, men så det gick inte, för han höll på han och skällde.
Mm.
För både likt och olikt.
Mm.
Och till slutet då så Så barkade vi ihop så pass och var nära på jag ville springa på gubben och slå upp den. Men då slutade jag ner så. Och då blev jag ju arbetslös på nytt. Men så det var på sommaren då, så då skulle jag ha semester. Och då fick jag bli semestervikarie där på virkeshandel där. Johansson och Westberg heter det visst. Jag fick bli vikarie där att köra deras lastbil då den här semestern. Och sen så körde jag på Expressen där i Arvika då en 3-4 månader. Men så kom han var sjuk, den som jag körde istället för det då. Och sen när han kom i jobb igen, då var jag arbetslös på nytt. Men jag var ju bara vikarie. Sen var det ett tag som det ströjobb var som helst. Jag var nere vid hamna och försökte få någon lossningsjobb där när det kom någon båt och sådär. Och det blev mer och mer ohållbart det där.
Var fick du något stadigare jobb sen?
Ja, inte förrän jag kom till Hällsbäck. Jag var
uppe i Härdivor.
Ja. Håll på och sökte jobb då, vet du. Överallt där i Arvika, Traxen och bort ikring där då, under tiden för när man gick av sådana där ströjobb. Men så kom jag till Strömne då, då var det en kusin till gumman min som var torpare där. Och han visste om att det skulle vara en smed på Hällsbäck. Så han skickade mig dit och hörde på det. Och det, då fick jag den platsen. Då var jag gårdsmed där på Hällsbäck då i 3,5 år. Men så fick jag ischia. Men de skickade mig till vannföranstalten då. Och under tiden som jag låg på vannföranstalten så då var gumman hos sina föräldrar uppe i Köla. Och det var ju ingenting att föra sig på där vid Hällsbäck då inte jag var med och kunde jobba där. Utan då fick föräldrar hennes ta hand om henne. Och under tiden som jag låg där så då skrev patron brev till henne då. Att hon skulle komma dit och hjälpa till att flytta ut möblerna. Och vi skulle ur lägenheten. Och hon visste ju ingen ro med detta förstås. Och hon skickade brevet till mig på vanföranstalten. Och när jag fick tag i det då tog jag och skrev ett svar på brevet till den här patronen där. Tala om från det att det var inte brukligt att göra så med arbetsfolk. Det är för gammalmodigt, det går inte längre att göra på det viset. Jag har ju dock inte försyndat med något, utan det var det att jag blev sjuk och då ska jag väl inte bli vräkt för den saken. Och jag är ganska hårt på hon med det där. Och jag var så pass vass i brevet tyckte jag, så jag hade kamrater att läsa igenom att jag skulle ha vittne på vad jag hade skrivit.